på Allah subhanahu wa ta'alas änglar. Och tron på Allah subhanahu wa ta'alas änglar omfattar många saker. Vi ska inshallah gå igenom några av dem idag. Och det är ett stort ämne. Och jag har ju nämnt här innan att el-iman är ett jättestort ämne som man ska fokusera på. Man kan fördjupa sig jättemycket. Och tron på Allah är ett djupt ämne. Tron på änglarna är ett djupt ämne. Tron på böckerna omfattar ju Koranen och all dess kunskap. Tron på Allahs sändebud omfattar ju liksom tron på alla profeter, deras liv, deras egenskaper, deras unika egenskaper, deras mirakel, deras bevis på att de är profeter och så vidare. Och tron på nästa liv omfattar ju liksom tron på domedagens tecken, döden, graven, domedagen, paradiset, helvetet. Och det är mycket stora och djupa ämnen. Och sen tron på ödet är också ett brett och stort ämne. Men inshallah ta'ala, vi ska försöka göra dessa lektioner grundläggande och enkla och ta upp viktiga frågor som varje muslim måste känna till. Så när det kommer till tron på änglarna, så tror vi att änglarna är en av Allahs skapelser. Allah subhanahu wa ta'ala skapade änglarna av ljus, som det har nämnts i Sahih Muslim i hadith Aisha radiyallahu anha, där hon nämner att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah skapade änglarna av ljus, jinnerna av en eldflamma och människan av det som beskrivits före. Så i denna hadith nämns det då att änglarna är skapade av ljus. En fråga: när skapades änglarna? Är det någon som vet? Skapades änglarna före människan eller efter människan? Före människan. Och vad är beviset på det? Surat al-Baqara. Då Allah subhanahu wa ta'ala i början, tredje sidan, då säger till änglarna att jag ska skapa en människa på jorden. Och att ni då ska falla ner i sujud inför honom. Så änglarna fanns före människan. Och vissa lärda argumenterar med hadithen om skapelsen, att Allah skapade ljus den fjärde dagen. Och då säger de att han skapade då änglarna den fjärde dagen. Och ni vet att han skapade människan den sista dagen. Men alltså, det är spekulation. Det finns inga konkreta bevis. Men det vi vet i alla fall är att Allah skapade änglarna före människan. Och änglarna skapades med syftet av att tjäna Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är el-ghani. Han är oberoende. Skapade änglarna för att visa sin makt. Och gav då änglarna uppgifter. Och änglarna, som Allah subhanahu wa ta'ala säger, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Trotsar inte Allah i det de beordrats, utan gör bara det de har påbjudits. Så änglarna är tjänare till Allah. Och då nämner al-ulama att deras dyrkan till Allah är av två kategorier. Det finns de som enbart sysslar med dyrkan, en konkret dyrkan. Yani ständigt är i sujud, ständigt är i ruku, ständigt prisar Allah subhanahu wa ta'ala oavbrutet i tusentals år. Och sen har vi de som dyrkar Allah genom att göra uppgifter, arbeten. Som dödsängeln, som änglarna som skriver våra gärningar, änglarna som söker efter sammankomster av dhikr och så vidare. Och det är också en form av dyrkan. Men här nämner då Allah subhanahu wa ta'ala att änglarna endast dyrkar Allah och trotsar inte Allah. Alltså änglarna har ingen fri vilja. Och det är en jätteviktig punkt. För att vi som är uppvuxna här i väst har ibland blivit, vad kan man säga, påverkade. Vi har hört mycket om kristendomen och vad kristna eller andra religioner tror om änglar. Och i de religionerna så tror man ju att till exempel att det finns fallna änglar, upproriska änglar. Och då säger de att Lucifer, en iblis, är en fallen ängel, en upprorisk ängel. Och vad säger vi muslimer om detta påstående? Är eller var shaitan en fallen ängel? Nej. Har han någonsin varit en ängel? Nej. Och vad är beviset på det? Precis, Allah nämner i Koranen att då iblis konfronterade Allah, då han blev upprorisk, så sa han då att du har skapat mig av eld och honom av lera. igen, jag är bättre än honom. Så han skapades av eld. Och det står klart och tydligt i surat al-Kahf att han var från el-jinn. Så Iblis har aldrig varit en ängel. För det finns inga fallna änglar. Och det här är också någonting som ibland icke-muslimer försöker att ha i filmer. Det är så mycket sånt där i filmer att det finns så här djävular och så finns det så här änglar som går in på jorden och gör sina egna saker och lever som människor och är på uppdrag och såna här saker. Allt sånt där är bluff. En muslim ska inte kolla på sånt där. Ja. Taib, änglarna har vissa sifat, vissa egenskaper. De har beskrivits i Koranen och de har beskrivits i profeten Muhammeds sunna, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i början på surat al-Fatir, som även kallas för surat al-Malaika, enligt vissa lärare. Det kallas för surat al-Malaika, yani änglarnas sura. Och den nämner Allah subhanahu wa ta'ala i början att det är han som har skapat änglarna och givit dem vingar. Mathna wa thulatha wa ruba'. Två, tre eller fyra. Och yazidu fi khalqi ma yasha. Och han ökar i sin skapelse hur mycket han vill. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att änglarna har vingar. Vissa har två vingar, vissa har tre och vissa har fyra. Och vissa har mer. Så änglarna är inte en och samma skapelse, att de alla ser likadana ut, utan de är olika. Två vingar, då kan vi kanske relatera till en fågel, Allahu alam, hur deras vingar är. När vi tänker på någonting som flyger, två vingar. Men tre vingar, har vi någon sett en fågel med tre vingar? Var ska den tredje vingen vara? Det vet jag inte. Och det kan ju också vara ett argument på att Allah subhanahu wa ta'ala skapar saker som vi inte känner till. Vi ofta relaterar och jämför saker med vad vi känner till, vad vi har sett eller vad vi har hört om. Men det finns saker, det fördolda, som vi varken, eller vi har inte sett dem, men vi har hört dem, de är uppenbarelse. Så att som muslim tror man på det fördolda. Och änglarna är från det fördolda. De har tre vingar, hur Allahu alam. Och vissa har fyra vingar, hur Allahu alam. وَيَزِيدُ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَى. Och vissa har mer. Som vilken ängel har mer än fyra vingar? Jibril alayhi salatu wassalam. Hur många vingar har han? 600, precis. Som det nämndes i hadithen, där profeten Muhammed alayhi salatu wassalam sa att jag såg bara Jibril två gånger i hans riktiga skepnad. Och han var så stor att han täckte hela horisonten. Och han hade 600 vingar. Och från hans vingar kom det som ädelstenar och pärlor. Så, och de hade då olika färger också. Inte bara att de var vita, utan vingarna hade olika färger, vackra färger. 600 vingar, mashallah. Och sen kan det finnas en ängel som har mer än 600 vingar. Det vet vi ingenting om. Eller änglar som har mindre än 600 vingar. Allahu alam. Så i alla fall, de har vingar. Och de har också händer. Allah nämner det här i Koranen, basitu aydihim, att de sträcker ut sina händer. Det vet vi också. Och från deras egenskaper, som vi också känner till, är att de inte har någon shahwa. De har inga lustar eller begär. Alltså de dras inte till kvinnor eller liknande. Och de äter inte heller. Som vi finner i berättelsen om Ibrahim, då han fick de nobla gästerna. Och det var änglar som skulle till Qaum Lut. Och kom då i skepnaden av människor. Och han serverade mat till dem, men de vägrade äta. Så änglar äter inte, dricker inte, sover inte, förökas inte. Och de här sakerna är viktiga. För att alhamdulillah, al-islam är den perfekta religionen. Islam lär oss vad vi ska tro, hur vi ska tro, och korrigerar fel i andra trosläror. Och om man kollar på andra trosläror, så finner man till exempel att det finns de som påstår att änglarna är Guds döttrar, som araberna påstod i Mekka. De påstod att al-malaika banatullah, att änglarna skulle vara Guds barn. A'udhubillah. Eller vissa påstår att de är gudomliga och de har rätt till dyrkan och liknande saker. Men alhamdulillah, islam lär vi oss vad änglarna är och vad de inte är. Vad vi också lär oss från deras egenskaper är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen. Ja ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Troende, rädda er själva och er familj från elden. Wa quduha an-nasu wal hijara. Vars bränsle är människor och stenar. Alayha malaikatun. Och över denna eld vakar änglar. Ghilabun shidadun. De är stränga och hårda. La ya'sun Allah ma amarahum. Och de trotsar inte Allah i det de har beordrats, utan gör endast det de har påbjudits. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att vi ska vara rädda för elden. Vi ska rädda oss själva och vår familj från elden. Och då nämner vissa av sahaba som Ali radiallahu anhu genom att lära vår familj om religionen. Yani styra dem på rätt väg och lära dem religionen. På så vis räddar vi oss själva och vår familj från elden. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns då änglar. Stränga, hårda änglar som vakar över elden. Och då nämner här ulema att dessa änglar, subhanallah, är skapta så pass att de är hårdhjärtade och de är så stränga och kraftiga och starka att de inte påverkas av elden. Och den här elden är 69 gånger varmare än våran eld. En eld som är så varm att den smälter metall och stenar. Men den påverkar inte änglarna det minsta. Yani, hur otroligt starka är inte dessa änglar, subhanallah. Från deras styrka finner vi också vad som har nämnts i hadithen där profeten a.s. gjorde da'wa på en by eller stad på arabiska halvön och blev liksom förvisad och han fick fly från den här staden och är bekymrad möter han då Jibril utanför staden som säger att här har jag med mig Malakul Jibal, jag har med mig ängeln som har hand om bergen och han är beredd att göra vad du vill. Och då så säger den här ängeln att ja Mohammed, om du vill så kan jag krossa den här byn mellan två berg. Och då så säger profeten a.s. det här vackra och kända uttalandet att nej, jag hoppas det ska komma från dem ett folk som är bättre, som kommer att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så där finner vi också profetens en mycket vacker karaktär som Aisha sa att han hämnades aldrig för sin egen skull. Det fanns inte personligt utan allt var för Allahs skull. Så han var förlåtande, överseende och tålmodig i sin da'wah. Och subhanallah, han sa att det kanske kommer en generation som dyrkar Allah. Han behövde inte ens vänta så länge. De människorna dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala efter att han erövrade Mekka. Så det är också viktigt när det kommer till da'wah att man inte är personlig och tar saker personligt och ska hämnas för sin egen skull. Utan alltid så är det prioritet till Allah subhanahu wa ta'ala. Men vad är det då hadithen bevisar? Att ängeln var så mäktig och stark att han kunde lätt ta berg och krossa den här byn mellan bergen. En annan sak som också tyder på hur stora vissa änglar är hadithen som nämner Hamalatul Arsh. Profeten a.s. sa att Allah azza wa jall har givit mig tillåtelsen att tala om änglarna som bär Allahs tron. Och han sa att avståndet mellan öronsnibben och axeln skulle ta 700 år för en fågel att flyga. Och det här är de änglarna som bär Allahs tron. Yani avståndet, det här avståndet som för oss kanske är 7-8 centimeter. På dem skulle det ta 700 år för en fågel att flyga detta avstånd. Yani hur långt flyger en fågel oavbrutet på 700 år? Yani det är helt över vårt intellekt. Och en till sak när det också kommer till änglarnas vingar är att de är riktiga vingar som de flyger med. Och det är inte någon metafor för någon form av vänlighet eller något sånt, utan det är riktiga vingar. Och beviset på det är ju haditherna som vi nämnde och versen, men även haditherna som nämner hur änglar ärar de som går ut för att söka kunskap. Vi har ju nämnt den hadithen tidigare att Allah subhanahu wa ta'ala har änglar som lägger ut sina vingar framför den som går för att söka kunskap. När du går på en lektion, en föreläsning, koranlektion, åker iväg för att lära dig religionen, så har du mashallah änglar som är där för att skydda dig och underlätta din färd till denna kunskap. för att de är så nöjda med det du gör. Änglarna älskar de som söker kunskap. Och sen har vi också när du väl kommer fram till platsen av att söka kunskap. Majalis dhikr, platserna av sammankomster av dhikr. Där nämns det i flera hadither att änglarna, eller det finns speciella änglar, vars enda uppgift är att söka efter sammankomster av dhikr. Genom sammankomster av kunskap, av Koran, av hadith, där man talar om Allah subhanahu wa ta'ala. Och när de finner ett sådant sällskap så säger änglarna till varandra, kom till ert behov eller kom till er uppgift. Och då samlas änglarna runt dessa människor och omsluter dem med sina vingar hela vägen upp till himlen. Subhanallah. Och då nämner här de lärda att kolla på hur änglarna då är så nöjda med det de gör, att de lägger ut vingarna för att underlätta för människan. Och sen omsluter människan med vingarna för att skydda människan. En från ondska, från shaitan och liknande. Och jag tror det är Ibn al-Qayyim som nämner att de här dygderna räcker för att gå och söka kunskap. Eller vem vill inte vara ett sådant sällskap? Eller vill du sitta med folk som sitter och snackar skit och snackar haram som är i sällskapet av shaitan? Här, dessa sammankomster är du inshallah i sällskapet av al-malaika. Du får den här sinnesron, du mår bra. Och som sagt, det i sig själv är en dygd för att ge sig iväg, för att söka kunskap, gå på föreläsningar. Även om du vet vad som sägs, du kan vad som sägs, kom för den här dygden. Kom för att få Allahs rahma, Allahs förlåtelse. Kom för sammankomsten, kom för att träffa dina bröder. Alhamdulillah, det är någonting vackert, någonting fint. Och det är bland det mest värdefulla vi har i denna tid. Dessa sammankomster av dhikr, där många människor tyvärr är helt borta i dunja. Världsliga, i pengar, materialistiska saker. Då ska man värdera och värna om dessa sammankomster av dhikr. En annan egenskap som änglarna också har är att de kan förvandla sig. Bi'idhnillah, med Allahs vilja, så kan de ta en annan skepnad. Och vad är beviset på det? Hadith Jibril, som vi går igenom. Då Jibril kom med vackra vita kläder i skepnaden av en människa. Sahaba trodde att han var en människa. Och det är också, som de lärda säger, kolla på här Jibril, så stor att han täcker hela horisonten. Så hela himlen. Och förvandlar sig och blir till en människa. Eller från att vara så stor, det är hans riktiga skepnad, blir han liten som en människa. Och det här tyder på Allahs kudra, genom Allahs enorma makt. Shayatin kan också ta en skepnad, men inte på samma sätt. Inte på samma sätt. Det är någonting helt annat. Och vi finner ju också berättelsen om Maryam. Vad säger Allah? Basharan sawiyan. Att han tog då skepnaden av en vacker människa. Vi har också berättelsen om de tre männen från Bani Israel som blev prövade. En var blind, en var flintskallig och en hade en hudsjukdom. Och den här ängeln kommer skepnade av en fattig tiggare och som en rik man och så vidare. Så att de kan ta olika skepnader. En fråga. Kan man idag se änglar? Eller kan man se änglar? Kan vi se änglar? Det är en fråga.
Nej.
Nej. Taj, men sahaba såg här Jibril. Är inte det ett bevis? Ja. De lärda nämner att vi, Allah alam, inte kan se dem i deras riktiga skepnad. För det här var någonting som profeten alaihissalam, som är den bästa människan, starkaste människan i tron, bara fick uppleva två gånger. Och en gång på himlafärden. Så att redan det är ovanligt. Alltså, han fick bara se dem, eller Jibril, två gånger i sin riktiga skepnad. Och då säger de lärda, för att vi är inte skapta, vi klarar inte av det just nu. Det är för mycket för oss. Men det går att se dem i en mänsklig skepnad. Taib. Eller, som det nämns i hadithen, det var Usaid ibn Hudayr radiyallahu anhu, den autentiska hadithen, där han berättar att han en kväll knöt fast sin häst och började läsa surat al-Baqara högt. Och hans häst liksom blev väldigt hetsk. Och sen blev den lugn, och sen blev den hetsk, och sen blev den lugn. Och sen kollade han upp mot himlen. och såg ett moln med lyktor, eller som lysande lyktor inne i molnet. Och han berättade då detta för profeten alaihi salam, som bekräftade att det var änglar som kom nära för att lyssna på honom då han läste Koranen. Så han såg, men han såg inte någonting mänsklig skepnad eller liknande, utan han såg då ljuslyktor. Så någonting sånt kan också vara möjligt. Men låt oss då säga att det är möjligt att se en ängel i en mänsklig skepnad, som Sahaba gjorde här under slaget av Uhud eller Bedr och liknande. Men man ska vara väldigt försiktig med det här. För som de lärda säger, det kan vara en shaitan som kommer och leker. Och här nämns berättelsen från Taqidin al-Hilali, som berättar att han en gång var ute i ett tält på en öde plats någonstans. Och han gjorde salam. Alltså han var själv, gick ut från tältet, gjorde salam. Och i salam ser han ett stort moln framför sig. Och från molnet kommer en skepnad ut och ställer sig bakom honom och börjar be med honom. Han kan inte se ansiktet på den här skepnaden, men den här skepnaden börjar be bredvid honom. Och han sa att han tappade bort sig. Han läste surat al-Sajda, han började tappa bort sig. Och han säger, trots att min häft var så stark. Han var marokkan, mashallah, de är starka. Och sen började han läsa en annan sura. Han kunde inte läsa. Han var så rädd. Chocktillstånd. Så han typ snabbt avslutar bönen. Och då försvinner den här skepnaden. Så gick han och frågade en lärd person, vad kan det här vara för någonting? Var en ängel? Och då säger den här lärda personen, nej. Hade det varit en ängel hade du inte blivit rädd. Du hade fått en trygg känsla. Det här var shaitan som kom för att manipulera dig. Du ska tro att det är en ängel. Hänger ni med? Och det här kan hända. Att shaitan kommer i skepnaden av en ängel eller liknande. Eller någonting som ser bra ut. För att sedan manipulera människan. Du är helig, du är en wali. Du har en speciell position. Och personen börjar tro för mycket om sig själv. Och sen personen halkar och så vidare. Så att, ja, man ska vara försiktig med sånt här. När någon säger, jag har sett en ängel, eller fulan såg en ängel och så vidare. Allahu alam. Taib. Kan man se en ängel i drömmen då? I en sandrum? Nej, det kan man. Man kan se en ängel i en dröm. Och det här finns det bekräftat i många hadither. Att profeten alaihissalam såg änglar i drömmen. Sahaba såg änglar i drömmen. Abdullah bin Umar såg två änglar som kom och visade honom helvetet i drömmen. Och så vidare. Men det är något som oftast sker till de rättfärdiga människorna. As-salihin. Inte vem som helst som får en sådan vacker dröm. En annan fråga som de lärde också diskutera när de talar om änglarna. Är deras enorma antal. De är så otroligt många. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَمَا يَعْلَمُ جُرُونَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Att ingen känner till din herre soldater förutom honom. Alltså antalet. Ingen vet hur många änglar det finns. Och profeten alaihissalatu wassalam, då han togs upp på himlafärden, berättade att han fick se Baitul Ma'mur, den heliga platsen av dyrkan i himlen. Och han sa att varje dag kom det dit 70 000 änglar. För att då gå runt det heliga huset. Och dessa änglar kom aldrig tillbaka. Ett besök igen. Och så är det varje dag. 70 000 varje dag sedan Allah skapade allting. Hur många änglar är inte det? Och också hadithen i Sahih Muslim. Om änglarna som kommer att dra fram helvetet på domedagen. Det kommer att dras fram i 70 000 rep. Och på varje rep är det 70 000 änglar som drar. Det blir 4,9 miljarder änglar, som bara har den uppgiften. I denna dunja har varje människa också änglar som vakar över henne. Vi har al-mu'aqibat, lahu mu'aqibatu min bayna yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu bi amrillah aw min amrillah. Ha? Min amrillah. Att han har mu'aqibat, han har skyddsänglar som bevakar honom på Allahs beordring. Och då nämner många där två änglar. Och sen har vi änglarna som skriver ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Vad du än säger så finns det änglar beredda att skriva. En på höger sida som skriver dina goda gärningar och en på vänster sida som skriver dina synder. Så varje människa på jorden, muslim eller icke-muslim, har fyra änglar. Och inte bara det. De här änglarna som skriver har också skift. De byter. Vid fajr och vid asr. Så du har inte bara fyra änglar, du har Det blir ju 6 änglar. Sen om skyddsänglarna byter, det vet jag inte heller. Men i alla fall tänkte varje människa ha 6 änglar. Och hur många människor finns det på jorden? 7 miljarder människor. Gånger 6. Allah akbar. En annan hadith som också illustrerar änglarnas otroliga antal är hadithen där profeten alaihissalam nämnde att varje plats, avstånd av 4 fingrar i himlen finns det en ängel som gör sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Alltså hela himlen, universum, varenda liten plats av, vad är det, 4-5 centimeter, finns det en ängel som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och att himlen är tung av detta. Alla dessa änglar, subhanallah. Så sa profeten alaihissalam att om ni visste vad jag visste skulle ni gråta mer och skratta mindre. Yani, subhanallah. Och man qadarullaha haqqa qadrihi. Änglarna vet Allahs qadr, Allahs storhet. Och därför kan de göra sujud i tusentals år. Men människan, Allah musta'an, underskattar Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi människor ska efterlikna änglarna i att prisa Allah, dyrka Allah. Som hadithen säger, ska ni inte stå i bönen som änglarna står i bönen, med uppradade, raka rader, tätt in till varandra och så vidare. Och sen har vi också, när det kommer till tron på änglarna, så ska vi tro på de änglar som Allah, vi tror generellt på änglarna, att det finns malaika. Allah har skapat malaika av ljus, de är, finns för att tjäna Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tror generellt på alla änglar. Och vi tror specifikt på de änglar som har nämnts i Koranen och i Sunna. Okej? Okay? Och vilka änglar har nämnts specifikt vid namn? Det är inte så många. Där har vi den största, bästa av änglar. Jibril alayhi salatu wassalam. Och sen har vi Mikael. Och sen har vi Israfil. Vi har Munkar wa Nakir. Och vi har Harut wa Marut. Och vi har Ra'd. Han som har hand om oskan och liknande. Så vi har namnet på dessa änglar. Vi har också Malakul Maut, dödsängeln. De tror vi på vid namn. För de har nämnts vid namn. Och sen har vi de resten av änglar. Allah alam vad de heter. Men vi tror på dem. Sen tror vi också på att änglarna har uppgifter. De har tilldelats uppgifter, arbeten. Och då till exempel vet vi att ängeln Jibril alaihissalam är ansvarig för uppenbarelsen. Jibril är den ängel som i alla tider har kommit med uppenbarelsen. Och han kallas för Ruh al-Amin, Ruh al-Qudus eller Ruh. Alla dessa tre namn. Jibril, den noblaste av änglar som då kommer med uppenbarelsen. Sen har vi Mikael och då har han nämnt sin hadith att det är han som har hand om växtligheten, regnet, typ naturen. Och han har andra änglar med sig som han då gärna sänder ut på olika uppgifter. Och sen har vi Israfil. Och Israfil har nämnts också i en autentisk hadith. Men hans uppgift har inte nämnts i en autentisk hadith. Men de flesta lärda säger att hans uppgift är att blåsa i hornet. Ni vet att profeten Muhammad alaihissalam, han kallade honom i hadithen för sahib al-qarn. Gärna den som satt hornet mot munnen. Och han sa, berättade om honom att han redan på hans tid satt hornet mot munnen, kollar upp, fokuserat blick mot himlen utan att våga blinka i väntan på att Allah ska beordra honom att blåsa i hornet. Och när han blåser så kommer människan att dö. Och sen väntar han i 40 år och blåser ännu en gång och människan kommer att återuppstå på domedagen. Som Allah nämner i Koranen. Och sen har vi också änglar som då är ansvariga för att ta människans liv. Och där nämner vissa att han heter Azrail. Men det stämmer inte. Det finns inga som helst belägg på det. Utan det som Allah kallar honom för i Koranen är Malakul Maut. Dödsängen. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Han kallas för dödsängen. En fråga, är han själv eller är han i sällskapet av flera änglar? Flera, precis. Han det är en huvudansvarig och han har andra änglar under sig. Sen har vi också en till ängel som har nämnts vid namn och det är Malik. Nämns i Koranen. Wanadaw ya Malik. Och folket av helvetet kommer att ropa, och Malik, låt din herre göra slut på oss. Och Malik är ängeln som vakar över helvetet. Och han har också andra änglar under sig. Vad kallas de för? Och Zebaniya. Khazanat Jahannam och Zabani. Hur många är de då? Aleyha?
19.
Eller? Vad är versen? Ja, Aleyha 19. Precis. Versen att det är 19 som vakar över dig. Malik är den mäktigaste och han har då andra änglar under sig. Sen har vi ängeln som också änglarna som kommer till El-Arham, till kvinnans sköte och blåser in liv i fostret efter 120 dagar som det har nämnts i hadifierna och skriver den här fostrets öde. Vi har också änglar som är ansvariga för paradiset som står som väktare vid dörren. Och även där nämns det av vissa att den huvudansvariga heter Ridwan. Men även där finns det ingenting autentiskt. Utan det vi vet att de är väktare som då vaktar helvetet eller vaktar paradiset. Välkomnar folk i paradiset och tjänar folket i paradiset. Och sen har vi också änglarna som vi sa som är ansvariga för att skriva våra gärningar, våra tal. Änglarna som är ansvariga för att vakta över oss och så vidare. Änglarna som flyger runt och letar efter sammankomster av dhikr. Det finns, mashallah, otroligt många änglar som har jättemånga uppgifter. En till sak som man också faller in under tron på änglarna är att vi tror på att änglarna älskar de som Allah älskar. Som det har nämnts i den kända hadithen att om Allah subhanahu wa ta'ala älskar en person så kommer Allah att ropa ut till Jibril eller säga till Jibril att jag älskar fulan och den här personen så älskar honom. Och då kommer Jibril att älska den här personen. Och då så kommer Jibril att ropa ut i himlariket till alla andra änglar att Allah älskar denna person så älskar honom. Och då kommer alla änglar att älska honom. Och sen så kommer personen att få al-qabul. Han kommer att få acceptans på jorden genom att bli älskad av människor. Och om Allah hatar en människa kommer han att säga det till Jibril att jag hatar den här personen så hatar honom. Och då kommer Jibril att hata honom och ropa ut i himlariket att Allah hatar denna person så hata honom. Och personen kommer att bli yani, hatad på jorden. Subhanallah. Och den här hadith är sahih. Och det är också någonting som man borde eftersträva. Att bli älskad av Allah, bli älskad av hans änglar och vara i sällskapet av änglar. Är det inte vackert? Yani, majalis al-malaika, du har änglarna med dig. Du fyller ditt hem med änglar av rahma. Det är också en sak som många idag inte tänker på. Alltså varför är det så mycket tjafs och bråk i ens hem? Varför har folk problem med jinner i hemmet och liknande, mycket bråk och liknande. Det finns en dålig stämning i hemmet. För att du kanske skrämmer bort änglarna från hemmet. Lockar till dig shayatin till hemmet istället. Är det inte så? Vi vet ju från haditherna att änglarna går inte in i ett hem där det finns vad? Bilder och hundar. Idag, subhanallah, sorgligt att se muslimer köpa hundar och ha husdjur igen. Änglarna kommer inte in i huset. Änglarna av rahma. Dina änglar som skriver, de är alltid med dig. 24-7. Även om du går in på toaletten. Vissa säger att de går inte in på toaletten. Det stämmer inte. De är med dig hela tiden. 24-7, även om det finns en hund i huset. Men de som inte kommer, det är malaikat och rahma. De som gör att du mår bra. Du känner dig lugn, harmoni och skrämmer bort shaitan. Så folk, tyvärr, yani, lockar till sig djävular istället. Bilder och hundar och haram och musik och jag vet inte vad i hemmet. Subhanallah. Istället gör hemmet harmoniskt. Be i hemmet. Så som det nämndes i hadithen att det kommer ge dig baraka, ljus i hemmet. Änglarna kommer. Läs Koranen. Som vi hörde i hadithen. Änglarna kommer. Och det finns många andra hadither också på hur änglarna älskar att man läser Koranen. Det finns en autentisk hadith att när du läser Koranen, ni fortsätter läsa, så kommer det komma en ängel framför dig och ha sitt ansikte framför dig så att din recitation går in i honom. Och därför används också som ett bevis på att man ska ha en bra tandhygien. För änglarna ogillar den dåliga doften. Som har nämnts i hadithen att ät inte vitlök när ni kommer till moskén och så vidare. För att änglarna ogillar den doften. Så att mashallah, änglarna är vackra och har vackra egenskaper. Och är man i deras sällskap är man inshallah skyddad och shaitan är långt borta. Så att man tänker på det här. Vilket sällskap vill du vara i? Är det änglarnas sällskap eller djävularnas sällskap? Och jag tror det här var lite kortfattat om änglarna. Och vi ska inte gå in på att tala om böckerna. Det blir för mycket. Utan det spar vi istället till nästa lektion inshallah ta'ala. Och vi avrundar för idag och ska be Maghreb. Men har någon någon fråga om änglar först? Om änglar, ja. Harut och Marut. Yu'alliman som Allah nämner i versen. Wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulayman wa ma kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Det nämns i tafsir, lite olika tafsir, men att de kom ner till Babylon. Babel och varnade folket för magi. Så det här är magi, sihr. Det här är magi, så här funkar det, men ni får inte göra det. Det nämns som en tafsir. Två änglarna kom då ner och varnade folket för detta. Och det stämmer inte som vissa säger att de här änglarna kom ner och sen blev frestade och började själv göra magi och blev onda änglar. Vissa nämner en sån här berättelse, men den är helt falsk. För som vi sa, det går emot hela konceptet av att det inte finns trotsiga änglar och att änglarna inte heller har någon fri vilja. Utan änglarna gör alltid och endast vad Allah har beordrat. Punkt slut. Det finns inga upproriska och avvikande änglar. Monil.
Det här med att se änglar.
Ja.
Jag kommer ihåg att jag läste någonting till det. Det var jihad. Och då sa vissa att de såg änglarna. Någon sa
att de... Från sahaba. Ja. Precis, de nämnde i Bedr, eller hur? Att de såg de här okända människorna med vita kläder som stred sida vid sida med muslimerna. Och ibland de kunde se en person stupa i striden från fiender utan att ens se någon person än dräpa honom. Alltså såg saker hända som de inte kunde förklara. Så alla nämner ju detta i Koranen. Att han stärkte de troende med tusentals änglar.
Kommer det finnas änglar i paradiset?
Ja, det finns änglar i paradiset som det nämns i Koranen. Att de hälsar med salam och välkomnar dem och så vidare. Så inshallah det finns.
Kan vi till exempel, tror du att änglar är
Allah alam, jag känner att det inte är en relevant fråga. Kan vi se änglar, kan vi inte se änglar? Alltså, man ska undvika att gå och tänka så. Jag hörde om någon person som gick och trodde att varannan människa han såg var en jinn till exempel. Alltså, då mår man inte bra. Och samma sak om man bara, han är en ängel, han är en ängel. Allah, lev ditt liv, dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som Allah vill från dig. Det finns inte i islam att du ska gå och leta efter såna här saker och sånt. Om det händer, det händer, det är en karama. Det är någonting nobelt, någonting fint. Men jag har personligen inte hört om någon människa som träffat en ängel. Det här hände förr i tiden. Kan det hända nu? Allahu a'lam. Hänger ni med? En sista fråga. Vilket djur kan se änglar? Tuppen, precis. Och vad sa profeten alaihissalam om man hör tuppen gala? Prisa Allah subhanahu wa ta'ala för den har sett änglarna. Eller han sa, be Allah om hans fadl. Ni gör dua om ni hör tuppen gala för att änglarna är då där. Och vad händer när du gör dua? Änglarna säger amin på din dua. Och det är större chans att den blir besvarad. Så tuppen kan se änglar. Jalla, vi avrundar där för idag och ses inshallah ta'ala på söndag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.